Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen ska du vara till den här podcasten som heter Om valet 24 och handlar om presidentvalet i USA och en massa saker där i kring. Och vi pratar tillsammans här, det är jag, Henrik Thorsson, och vår expert, säger jag, Klaus Stolpe, välkommen med.
Ja, hej, tusen tack, alltid lika kul.
Ni i Finland gillar inte att bli kallade experter, har jag förstått, även om ni
nej,
kan.
Nej, det känns lite pinsamt, eller det känns som att folk tror att man att man liksom utger sig för att veta precis allting om något.
Och jo, just det.
Det gör jag ändå verkligen inte. Jag är nog bara lite intresserad av de här grejerna.
Åtminstone för mig och för några av er som lyssnar säkert också så är Klaus en expert. Därför att jag har ju lärt mig mycket. Jag kunde inte det förut. Så att på ett sätt är du en expert i alla fall i min värld. Och det får väl vara så då.
Men det duger bra.
Vi har ju pratat nu senast. Har vi fokuserat ganska mycket på Trump och hans åtal mot honom. Det har ju varit också supertisdagen. Vi har kommenterat det och pratat om det. Men nu ska vi rikta in oss i tanken lite från din sida också på Biden strax och mera hans problem. För det har vi ju återkommit till under tiden att han har vissa problem. Men först är det ju en ny vecka och finns det någonting att samla upp, någonting att säga? Är det något intressant eller?
Ja, det händer ju förstås alltid, men att det kanske nu inte hör till mina vanor att ta Trump i försvar, men att någon gång så händer det också, för att det har ju varit rubriker om att han säger att det kommer att bli ett blodbad om han inte vinner valet.
Mm.
Och i och för sig så det har han faktiskt sagt, men saker och ting blir lösryckta ur sitt sammanhang så blir det inte nödvändigtvis bra. Och jag menar, om det är då att han säger att det blir ett blodbad om jag inte vinner valet, så då tror ju folk att liksom, han hotar med inbördeskrig eller något sånt. Men det handlar ju om bilindustrin. Han bara höll ett tal i det var nog inte Detroit som nu är den stad som jag associerar med bilar, utan det var någonstans i Ohio, tror jag. Vad är det som ligger där? Rätt nära och eller ja, som i ett amerikanskt perspektiv hyfsat nära, och där finns då liksom underleverantörer i bilindustrin och sånt, och han sa då att kineserna tar över helt bla 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 ifall Biden vinner, så att det blir ett blodbad för bilindustrin. Men
ja,
de har plockar ut det där i en rubrik, så blir det ju ganska missvisande. Och det är ju lätt, hur många gånger har man inte själv gått på det där? Man har bara sett en rubrik och så har man fått en totalt felaktig uppfattning av någonting. Men jag tycker att rätt ska vara rätt, helt enkelt. Att det handlar liksom om någonting annat än inbördeskrig.
Ja. Nej, men det är ju, man kan ju leva helt i tron att det var ett annat blodbad han tänker på.
Så blir det ju liksom då man blir utsatt för det här ständiga informationsflödet, så inte hinner man ju läsa allt.
Nej, precis. Men jag tycker ju att sen det var ganska klart att båda de här kandidaterna, ja, eller det närmade sig sista striden fast den inte var en strid, så tycker jag det blir mer och mer rapporter om Trump, just det här blodbad och nu kommer det vara sista demokratiska valet och sådana här saker som, då, det har vi också nämnt tidigare, och så var det någonting om det här med hans pengar, fast annars har ju de här åtalen legat lite på hold eftersom man väntar på högsta domstolen i några fall där, men att han har inte råd att betala, eller vad är det?
Så grejen är ju att om jag nu minns rätt så var det väl 355 miljoner dollar som han skulle hamna att betala för det där fifflet kring värde på felaktiga liksom deklarationer kring hans fastigheters värde och allt det där.
Ja, det här New York då, alltså grejen.
Ja, precis. Men då var det ju så att med då räntor och lite advokatkostnader och sånt så kom det ju som 100 miljoner till.
Aha, okej.
Okay. Som uppe är typ 450 eller något sånt. Och då är det ju då att om han då kan han ju då som avyttra sin egendom. Och det vill han ju göra, utan men att ska han då som låna de där pengarna på något vis från och via ja, vad heter det, finansinstitut, försäkringsbolag, banker och, mm. och så där, så då ska de ju ha ganska hög ränta, så att tydligen är nog så att seriösa beräkningar, så skulle i sådana fall så skulle det hamna om 550 miljoner dollar. Så
ja, det är liksom just
halv miljard euro då, eller vad vi vill kalla det. Och vad hans egendom egentligen är värd, så det kan ju inte jag veta, och knappast någon annan heller. Men han går ju inte omkring med de där pengarna på fickan, det förstår ju vem som helst. Mm. Så nu hotas han då med utmätning.
Just det. För han vill förstås låna upp pengarna, för han vill inte sälja kanske. Och det är ingen som vill låna honom, så att han hittar ingen som gör det.
Nej, precis. Och dessutom ska någon göra det, så det är ju klart att de vill ju inte göra det. Det är en sak att sponsorera en valkampanj, men att sen låna till någonting som man kanske inte då, man betraktar att det inte är så säkert att man får tillbaka det. Och sen är det ju det att det är ju en sak om en person sponsrar en valkampanj, men ska det gå via en styrelse i en bank, så är det ju inte sagt att alla i den styrelsen tycker om Donald Trump. Så att det är ju det är ju klart
mycket
att
svårare på det viset.
Ja, precis. Att det är ju min gissning i alla fall, att det blir som, det kan vara ganska knepigt att.
Nej, och det kan ju hända att de som stöttar Trump, jag menar, som vi har pratat om hur det är i USA, att han har nu gjort fel i det här affärer, och det är bara det att hans affärer är så stora, så hans fel blir så stort. Alltså om man ser på pengarna, det blir så stora summor. Felet i sig kanske inte uppfattas som så stort av många som stöttar honom.
Exakt, så att, men jag menar, han är väl antingen mätar dem ut eller så måste han ju liksom sälja bort någonting.
Mm. Men det som... Det som vi har pratat om lite i sista avsnittet när vi summerade supertisdagen. Först ska vi säga att nu är det helt klart att det finns två kandidater. Liksom. Men som du berättade sist, så valen fortsätter. Men det har konstaterats att båda kandidaterna är klara, Trump och Biden. Men då pratar vi om det här att, men vad händer om man vill byta ut Biden? Och finns det någon sån grej? Ska vi återkomma till det innan vi pratar mer om hans problem? För det kan ju vara en lösning på hans problem, höll jag på att säga. Eller kan man byta ut honom? Hur går det?
Det är nog närmast om Biden själv skulle förmå ta det där initiativet. Ja, och då får ju den här demokraternas partistyrelse, National Committee, får då fundera på vem de ska ha istället, helt enkelt.
Mm.
Att det där med att någon huvudkandidat 1-3 skulle hoppa av då, så att det är ju väldigt sällan det händer. Alltså att vi får alltså gå tillbaka till vad blir det då, 56 år i tiden, då Lyndon B. Johnson först skulle ställa upp för omval, och sen märkte han att det gick dåligt i de där första primärvalen, och så tänkte han att det är ju inte som så kul, så han då som hade efterträtt Kennedy under väldigt dramatiska former.
Som vicepresident alltså.
Ja, precis. Han var ju vicepresident åt Kennedy. Kennedy blir skjuten. Sen är det val ett år efteråt. Lyndon B. Johnson blir helt överlägsen. Men sedan så tackar han för sig i alla fall, istället för att försöka bli omvald. Men att då var det också på ett eget initiativ, och det var eget i allra högsta grad, därför att hans fru var väl inte helt nöjd, sägs det, för att han hade ju inte sagt det åt henne heller, utan hon fick ju reda på det samtidigt som alla andra då, hon såg på direktsändning i tv då han berättade. Det var väl inte så populärt där hemma, om jag har förstått saken rätt, att hon inte ens hade fått reda på det i förväg.
Mm. Hur går det för demokraterna då om han skulle bytas ut?
Om de byter ut honom mot hans vilja, så då kan man ju nog säga att loppet är kört. För det här, det brukar vara så att det parti som uppvisar en stor splittring, så brukar klara sig dåligt i valet. Det gäller att visa upp en enad front utåt, helt enkelt. Det är ingen regel utan undantag. Om vi tänker oss 2000, bästa exempel som jag nu kommer på, 2016 då Trump vann, så då var ju nog republikanerna det mer splittrade partiet, men han vinner ändå över Hillary Clinton. Men den där tumregeln är ju nog att en enad front utåt, så det brukar gå hand i hand med att man klarar sig bra, helt enkelt.
Mm.
Vi säger nog att han skulle av någon anledning stiga åt sidan liksom nu, idag, och då det är ju för all del en hel del delstater där det är primärval ännu, men det är ju bara att de är ju totalt odramatiska naturligtvis, eftersom Biden i praktiken är ensam kvar. Men hur gör man då om det inte finns någon kandidat överhuvudtaget? Då finns det att helt enkelt fylla i möjligheten att man kan alltså skriva in namnet på en som inte är nominerad. Men det säger ju sig självt att om det nu finns färdigt tryckta valsedlar, så det är ju inte praktiskt. Och sen så blir det ju en påminnelse åt folk om att de här demokraterna är ju ganska sent ute med saker och ting. De verkar ju totalt virriga i sådana fall. Att ja, visserligen, nu tycker vi att ni ska rösta på den och den, men att den personen hade ju inte tänkt vara med från början, så nu måste ni skriva in hans eller hennes namn istället. Så att sånt där, så det tar ju ner på trovärdigheten helt enkelt. Man framstår ju som lite virrig, alla vad man ska säga.
Men sen då för Biden, att det är ju faktiskt så att det krävs, det är liksom ett krävande läge nog, så att det är ju en tröskel. Innan vi går in på hans problem, så måste man ju ändå ha den bakgrunden klart för sig, att det är ett stort steg att gå, att hoppa av, för att vad kan hända då? Ja, det kan ju bara hända en sak, att demokraterna tappar allt.
Jo. Och det är ju klart att nu är det ju inte kanske min sak att pådyvla mina tankar och åsikter på andra, men att om nu någon är nyfiken på vad jag tycker, så anser jag ju då att både republikanerna och demokraterna kunde ha lotsat fram några yngre alternativ från början. Det har väl framgått ganska tydligt både på och mellan radarna i den här podden. Men
varför har man inte det, framförallt demokraterna? För Trump är ju som en cirkusclown. Honom satsar man på, han är så märkvärdig, han får ju så bra siffror också. Så att, men ja, de hade ju lite alternativ dock, de hade ju ingen chans. Men just i Bidens fall, varför har man inte förberett sig bättre? Ja, det är Kamala Harris då, det har inte lyckats.
Det var det där som många trodde, att Biden själv inser att han är så pass gammal, så han bara är en period, och så liksom lotsar han att det där, alltså då det var val förra gången, så min tanke var ju att det här är ju den viktigaste nomineringen av vicepresidentkandidat någonsin, därför att den personen kommer antagligen att vara huvudkandidat 2024, Mike Pence är inte med överhuvudtaget och i något sammanhang här, och Kamala Harris, vi vet ju inte ens om hon blir vicepresidentkandidat nu, men att jag tänkte nog att det måste räcka med 4 år för Biden, men att jag menar, om folk börjar uppleva sig själva som oersättliga, så att vi vet ju aldrig vilka diskussioner som förs liksom bland lyckta dörrar och så vidare. Men att vilken utsträckning har folk försökt förmå honom att säga att man kan du nu träda tillbaka, för att det är ju som ger plats för någon som är lite yngre. För att 2020 var ju hans trumfkort, att han framstod som den som hade bäst chanser mot Trump, men jag menar, det var 4 år sedan och det behöver inte alls vara så den här gången.
Nej, en svag länk istället, men kan det vara så att det vittnar lite om just hur presidenten är i USA, nämligen han är ganska stark i sin makt, och det finns inte, som kanske i våra länder, någon partistyrelse som bestämmer i våra partisystem.
Ja, för att de har ju inte den där samma politiska kulturen, att de där partierna är ju mera som någon sån här valorganisation och sånt, att jag minns inte på rak arm vem som är alltså formellt partiordförande för republikanerna och demokraterna, därför att det är en oviktig post helt enkelt, att de är väl närmast där för att försöka hjälpa till och koordinera insamlingen av pengar eller och värvningen av kandidater och sånt, men att sån där makten så liksom finns ju inte där på det sätt som vi kanske skulle tro att den gör, och då kan det ju vara svårt för någon att stiga upp och säga att ja, men visserligen röstade jag på Biden förra gången och talade mig varm för honom, men att han är ju liksom gaggig, att det här går ju inte, vi måste hitta någon nyare, och då används det mot då, som vi säger nu då, att den där presidenten överlever den där primärvalskampanjen, så att titta vad den och den i hans eget parti har sagt om honom, så att det blir liksom något sånt där som, jag tänkte säga självspelande piano, jag vet inte om det är en bra jämförelse, men det känns ju konstigt, och jag skulle nog ändå säga att det är ju fel av mig att säga att det är en svaghet i systemet bara för att de inte gör som jag gör, men att detto akto så tycker jag ju det är lite märkligt att det är som så självklart att en som är född 42 ska vara självklar i ett parti, och en som är 46 och född 46 och har en mängd åtal mot sig, och dessutom vid det här laget blivit fälld för flera av dem, så ska vara så självklart i det andra. Det är ju alltså, det är om, oberoende vad man tycker om de där kandidaterna som personer, så ser jag ju nog en svaghet i själva systemet eller strukturen via det där, att det liksom inte, att det inte finns någon. Det är inget snack om saken.
Nej, men både när det gäller då Bidens problem, några av dem vi kommer att säga, så att han inte kanske är riktigt vid sina sinnen, och dessutom Trumps alla hotbilder som nu målas upp. Frågan är ju om båda de här problemen med kommande presidenten egentligen inte är så farliga, för att presidenten kan inte uträtta så mycket ändå. Eller är det så att presidenten är så stark i det här landet att det är väldigt avgörande att den inte är konstig som Trump, eller lite från sina förmågor som Biden? Hur mycket kan det påverka?
Alltså, presidenten i USA har ju naturligtvis en väldigt stor makt, och vi ska komma ihåg, om vi tar en annan skillnad jämfört med hur det ser ut hos oss, så att de har ju ingen statsminister eller premiärminister, utan det är ju, presidenten har ju den rollen också, det vill säga han är ju regeringschef. Ja, då kan vi lägga till då dessutom att det är presidenten själv som väljer att samla man ihop hela regeringen och diskuterar en fråga, eller tar man bara den eller de ministrar som ärendet berör. Så det finns ju inte heller någon praxis med det som är sådär riktigt självklar. Att vissa presidenter har velat ha hela regeringen runt sig, och andra har bara velat prata med någon i taget. Jag kan ta ett bra exempel därför att jag var så förvånad själv, att jag skulle kunna tänka mig att Bill Clinton skulle ha varit en sån som gärna vill sitta med hela gruppen av ministrar och ta upp ett ärende. Men att han var väl typexempel på en sån som tyckte det funkar bättre om han träffade då bostadsministern eller inrikesministern. Aha, eller vem det då är. Det liksom, det var lite förvånande, tyckte jag.
Ja, vilken skillnad.
Och nu menar jag inte liksom att någon är bättre eller sämre, för att man, det gäller, men att de får välja den där kutymen i alla fall.
Jo. Nej, det kan ju ha olika orsaker förstås. Det där.
Absolut.
Men sen en annan sak som jag har tänkt på lite, det är ju ekonomisiffrorna. För det har ju också kommit fram senaste månaden att det är väldigt fina siffror. Dessutom går ju ekonomin mycket bättre just nu med ekonomin. Men så tycker inte Bidens väljare och andra amerikaner. Det är inte alla som håller med om att ekonomin är bra. Vad ska man tro? Eller hur? Visst är det så?
Det andra, det är ju också ganska konstigt, för att men det finns klara siffror, men om vi nu säger att konservativa media går ut med då att ja, det går dåligt, så då tror man på det då, om man inte liksom följer med, om det nu finns liksom neutrala och objektiva siffror. Och en annan sak är då det är de så här gallupar eller medborgarundersökningar, man frågar att tycker du att Joe Biden har uträttat mycket? Nej, det tycker man inte, men alltså, de har ju varit väldigt aktiva. Sen kan man ju tycka att det som de har gjort är bra eller dåligt, men det är ju inte det som frågan gäller. Men man tycker ju ändå att, som även om man inte kan de där siffrorna utan till med hur stor arbetslösheten är och allt sånt, så jag menar, man borde ju ändå i sin närmiljö kunna liksom se att har vår arbetslösa granne fått ett jobb, eller det så att grannen på andra sidan, följande sida av staketet, så har just tappat sitt. Det är liksom att man måste ju som se på vad som konkret händer, tycker
jag. Men det kan ju vara att många grupper finns i det här fortfarande missnöjesområdena där man behöver satsa på det som Trump står för att det ska kännas rätt. Så man har ju inte överblicken, som du säger, ofta det är ju ens egen bakgård man bryr sig om i USA.
Och
om hela ekonomin går bra, liksom, vad spelar det för roll om det går dåligt för vår del av den?
Nej, precis. Vi kan ju tänka oss någon sån här gruvdistrikt i Kentucky eller West Virginia eller någonting sånt. De kommer aldrig att få sitt jobb tillbaka. Men det här, Trump säger att gruvorna ska öppnas, och det här, han kan inte infria det där löftet, men han ger ett sken av att han vill ju i alla fall, han försöker i alla fall. Så det fantastiska är att stor del av det här, eller hel del av det här som stöder Trump, så stöder ju det för att han är den nidbild de själva har av politiker, det vill säga någon som går och lovar sånt som inte man kan hålla.
Ja, just det. Ja, det är sant. Men du hade någon synpunkt på Biden när det gäller hans framträdande också där kring det där Super Bowl, att han skulle ha talat där, tyckte du, eller vad?
Ja, det är sant det, jo. Det är ju en tid sedan, och alltså den där finalen i amerikansk fotboll, där tyckte jag nog att det var en blunder för att alltså det är ju sånt att alla ser ju på det där.
Och det var ju högsta siffrorna någonsin nu igen. Ja,
ja, ja, precis. Och det är den liksom dyraste tv-reklamen som finns. Och sen var det den där kända sångaskan som har ihop det med någon av de där spelarna som var där och så vidare och så vidare. Mm. Så det var ett himla ståhej. Och han liksom avstår från liksom det framträdande som skulle ha liksom haft flest följare per definition. Så det var som så att, men snälla nu, snälla någon, att vad ger det där för signaler då? Det är ju som ganska besynnerligt att tacka nej till något sånt där. Alltså det är ju
fanns det sån erbjudande eller?
Jo, det är liksom, det vad jag nog har förstått, som inte annars följer med det där, men att nu konstaterades ju att presidenten brukar vara med där.
Ah ja, just det, okej. Okay.
Det är liksom kanske skäl att betona den saken, att det skulle inte ha varit som någonting konstigt om han skulle ha varit med där, för att det brukar presidentar vara. Det är snarare då synnerligen konstigt att man inte har chansen.
Jo, det är intressant. Men han har ju, när vi kommer till olika problemen, men det här med att han kan uppfattas som, det han gör också, det hans regering gör, kan uppfattas som vänsterpolitik. I USA är det väl väldigt känsligt, där vänster, det är inte bra. Alltså, det är ju inte alls som hos oss att det är mindre skillnad mellan höger och vänster, utan här är ju det, målar man ju upp någonting förfärligt ofta.
Men det är ju liksom det, om demokraterna eller någon annan föreslår några skattehöjningar i USA för att liksom förbättra utbildning eller hälsovård eller vad man nu motiverar det med, så att de skattesatserna är ju som ingenting jämfört med vad det är här, så att börja tala om något vänster, så det blir ju ganska, det blir ju liksom alldeles befängt om man tänker på vad som är vänster i det här vårt land.
Ja, visst. Nej, men man är den här, man upplever det som en friheten, och det är farligt. Men det här med, vi har pratat med tidigare också när det gäller just olika åsikter i partipolitik och så. Vi återkommer ju till de här obundna hela tiden, för det är de som på något sätt kommer att avgöra allting. Eller vad är det för någonting, det här obundna egentligen?
Ja, det är ju helt enkelt så att för att rösta i USA så ska man ju gå och registrera sig före. Man får inte automatiskt ett brev hem på posten, utan man ska gå och registrera sig. Då får man då kruxa i om man är partitillhörighet. Men man får ju då markera obunden också. Varför de har det så, det begriper jag ju inte. Men det systemet har de i alla fall. Och då får man ju det här kryssa i obunden om man vill. Och då är det ju det att man kan ju förstå, vi tänker ju oss spontant att den som är obunden är ju någonstans politiskt mellan demokraterna och republikanerna, och det gäller väl de flesta, men det kan ju hända att det är de som är vänster om demokraterna, så känner inte sig som demokrater, eller höger om republikanerna, men större delen av dem är väl däremellan. Kan vi göra så kallade independents då, eller självständiga är det ju om man översätter det, men att obunden är ju vad vi skulle kalla det. Och de röstar ibland på demokraterna och ibland på republikanerna, och det är ju de som har avgörandet i sin hand helt enkelt. Och de är ju ganska många. Så är väldigt grovt taget så verkar det vara så att 25% säger att de är obundna, men att om en majoritet av dem ställer sig bakom en viss kandidat så vinner ju den, för att bland de där övriga så är det igen sådär väldigt grovt taget, säg nu då att om det är 75% då som inte är obundna, så att 40% säger att de ska rösta på Trump och 35% på Biden. De siffrorna varierar, men i vilket fall som helst så Trump framstår alltid som den starkare av de som då inte säger att de inte liksom har bestämt sig ännu, men de som inte har bestämt sig så är 25%, och det, det är liksom, det, visserligen är det långt kvar till valet, men att det där är ju en ganska stor siffra. För det som jag har varit min tanke är att även om Trump leder hela tiden, så att om man nu inte är sådana riktigt Trump-fanatiker, så man blir varje dag påmind om någon märklig fadäs eller något åtal och vad som helst. Så att jag tycker ju att sådana som nu inte så där överdrivet frälsta, så skulle väl i något skede börja tänka att, men alltså, vill jag liksom rösta på den här?
Ja, visst. Men är det så att man kan, var det du sa, att de här obundna skulle man kunna tänka att i princip är de republikaner de flesta av dem?
Nej, det kan man inte säga, utan det varierar så mycket från en gång till en annan. Men där är ju det att jag kan ju tänka mig att det är fler som stannar hemma den här gången. Mm. Att förra gången så var det ju för att vara i USA ett högt valdeltagande, men att nu är det väl ändå så där att vi säger att någon som röstar på Biden förra gången, så kan tänka att, nej, men alltså, han är 4 år äldre, att jag tvekar ju redan för 4 år sedan att, nej, men det vill liksom få vara. Och någon som har röstat på Trump, så kan ju tänka sig att, men alltså, han blir ju bara värre och värre, och nu har vi en massa sådana märkliga åtal att inte vilja rösta på honom, men inte kan jag rösta på demokraterna heller för att jag inte tycker om dem av någon anledning. Så att, alltså, att det kan ju nog hända att både en och annan stannar hemma som, av sådana som var och rösta förra gången.
Men jag menar, man kan ju, även om man registrerat sig som republikan, rösta på demokraterna sen i valet, eller hur?
Jo, visst, men där är ju förstås tröskeln högre.
Ja, precis. Men de här obundna är ju en väldigt intressant grupp. Liksom. Vad är det som, hur tänker de? Vad är det för typ av människor? De är ju demokratins kärna, kan man säga, i USA. Det är ju mest intressanta gruppen nog.
Gärna, det är ju nog, det är de som är tungan på vågen, och de kan ju variera. Alltså det är förstås en, alltså det, vi talar om en fjärdedel av valmanskåren, så det är ju ändå, alltså det är ju miljontals människor vi snackar om. Jag läste nyligen en artikel, var det någon som hade försökt bena ut det där och konstatera att det är kvinnorna ute i förorten som avgör. Och då har man liksom kokat ner det ganska mycket för den här personen som skrev, så att ja, men den och den gruppen är si och så många av de ogunna, men att de kan man räkna med att rösta på Biden, och de går i slutändan och röstar på Trump. Och det som var kvar då, som skulle vara tungan på vågen, så är kvinnorna ute i förorterna. Och jag menar, jag kan inte påstå om det stämmer, men inte kan jag heller påstå att det inte stämmer, men att den var i sig rätt. Den där betraktelsen var rätt intressant. Det var liksom förstås någon som försökte, alltså det var en trovärdig skribent, jag kommer inte ihåg namnet på den här personen. Det var nog alltså någon som alltså vet vad den personen talar om, men att konstatera att det här är en nyckelgrupp, att det löns liksom att komma fram med något budskap som kan locka de härna. Vad tycker de om abort, till exempel?
Ja, men precis, ja. Nej, men det är där någonstans den riktigt intressanta saken finns faktiskt, i den gruppen. Och vi ska avrunda nu, men en sista fråga bara innan vi återkommer till Bidens problem också i kommande avsnitt. Den sista frågan är väl lite grann, vad är det för, är det liksom, hur kan man sammanfatta Bidens problem som vi kommer att prata om sen? Är det stora allvarliga problem, eller är det mer otydbara, många problem men otydbara, för man vet inte hur allvarliga de är, eller hur ser du på det?
Det senare kanske, för att det finns ju alltså det är liksom om den här gränsen mot Mexiko, och det är liksom den politik han för, så kommer att öka på skattarna, men hur ska de få fram budskapet till väljarna att jo, men alltså, ni får det, era barn får det bättre om vi höjer på skatterna, vi gör inte för att det är skoj. Liksom det, men att det är liksom, det är en hel uppsjö av saker. Där finns ju helt klart ett kommunikationsproblem, att demokraterna klarar ju inte av att berätta varför de gör som de gör. Helt.
Nej.
De verkar som att de använder för många ord.
Okej. Nej, men det är ju intressant att partierna är svaga, alltså, på ett vis någonstans. Beroende
det är
på...
de nog, ja.
i USA. Men tack för det här samtalet, och vi ska avrunda med det vi brukar nu, att berätta om en av de tidigare presidenterna i Amerikas historia, och det är till följd av att vi gör en podcast som handlar om dem, och där skulle vi nu komma till och berätta om president nummer 12, nämligen Zachary Taylor. Vem var han då?
Han var en general, krigshjälte från kriget mot Mexiko, och han är den senaste som har vunnit ett presidentval utan att ha varit vare sig republikan eller demokrat. Han vann 1848. Och då fanns det inga republikaner ännu, så att det var demokrater mot ett parti som heter Whigs. Men det var faktiskt så att han dog då efter 1,5 år på posten, så att, han efter, så att hans efterträdare Millard Fillmore, så är då den sista presidenten som inte hört till demokraterna eller republikanerna. Så att,
men han var inte vald alltså?
Utan han kom ju som vicepresident åt Taylor helt enkelt. Mm. Och den här Taylor, så vad var han känd för då? No, han kallades för Old Rough and Ready. Han var ganska barsk.
Just det.
Han meddelade att även om han själv var sydstatare och ägde slavar, så att han hotade att hänga dem som skulle liksom jobba för att sydstaterna skulle träda ut ur unionen. Så det var en ganska barsk kille. Och sen kan vi ju berätta en annan sak också, att hans dotter smet iväg med hans adjutant.
Ja, så var det. Just.
För de fick inte gifta sig med varann, men att adjutanten for iväg med dottern, och tyvärr dog hon ganska fort efteråt. Och adjutanten så var Jefferson Davis, och vem är det då? Jo, det var han som sen var president för sydstaterna.
Ja.
Och sydstaterna väl drog sig ur, så att det var...
Nej, de hade en egen president, ja.
Ja, de hade en egen president. Han var den enda, det var ju bara under några år, så det var under 4 år, så att han är den första, enda och sista presidenten i sydstaterna.
En sak som han är känd för, eller inte känd för, men som var märkvärdigt med honom, det var ju att han åt något körsbär eller jordgubbar eller någonting, och det var så han dog alltså, eller?
Ja, han hade mumsat i sig, och det var, och så jag nå bär och liksom grädde och något sånt där, och det var varmt och så vidare, och så blev han sjuk av det där och dog. Och det gick ju också rykten att han skulle ha blivit förgiftad, så att det var ju alltså långt, långt efteråt i modern tid, och det finns en helt annan teknik att liksom undersöka liksom kvarleva, så att de tog ju, öppnade ju hans grav och kolla om det fanns liksom någon arsenik eller något sånt, alltså, någon gång på 90-talet, så alltså, det var som en typ nästan 140 år efteråt eller något sånt, men att man hittar ingenting, ska jag säga.
Osannolikt då att han blev förgiftad, men han var rough and ready, men han tålde inte körsbär eller vad det var.
Inte om det finns, jag tänkte säga pestsmitta, det var ju inte pest, men jag minns inte vad det var för kolera kanske, jag vet inte vad det var, men att det var ju, folk förstod ju inte sig på hygien på den där tiden, så att det liksom, jag menar, man petar med fingrar i öppna sår och sånt där. Så att,
ja, som varje förstås. Men okej, en kortvarig president, Zachary Taylor. Om du vill lyssna på den här serien som vi pratar om nu och om presidenterna, så hittar du den på totalmedia.com, totalmedia med TH, och även på Apple Podcast och Spotify. Den heter Mr. President. Och där hittar du också den här serien om du vill lyssna på oss igen nästa vecka, när vi fortsätter att prata om Bidens problem och följer upp vad som händer kring valet 24. Tack för idag, Klaus.
Tack, tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.